Frid, kära vänner och Guds kärlek till er alla. Jag skulle vilja dela en sång med er så här. En vittnesskildring ifrån påskens tid. Den har jag kallat för Minnenas arkiv. Det har snart gått 2000 år sedan Gud Fader offrade sin son för vår mänsklighet, och att korsdramat satt sina spår kan vi aldrig någonsin komma ifrån. Så vet jag kan se det, i min kropp rusar blodet fram, samma blod som rann på korsets stam, blandat med smärtan som han bar. Och minnena ifrån den tid då han frivilligt gav sitt liv kommer alltid finnas kvar. Jag kan fortfarande höra ljuden. Jag kan fortfarande höra ljuden. Jag hör ropen ifrån hopen som mot Golgata drar. Jag kan fortfarande höra ljudet. Jag kan fortfarande höra ljudet. Just den dagen ifrån hammarslagen ekot dröjer sig kvar. Trots att jag inte själv var med kan jag ändå känna hur det var. Där på Golgata, vilka fruktansvärda kval han led när han hela världens synda börda bar. En oförklarlig gåta, i min kropp rusar blodet fram, samma blod som rann på korsets stam, blandat med smärtan som han bar. Och minnena ifrån den tid då han frivilligt gav sitt liv kommer alltid finnas kvar. Jag kan fortfarande höra ljudet. Jag kan fortfarande höra ljudet. Natten ekar skratten ifrån prästernas hus. Jag kan fortfarande höra ljuden. Jag kan fortfarande höra ljuden. Folkets hån och det dån då förlåten går i tu. Det har snart gått 2000 år sedan Gud Fader offrade sin son för vår mänsklighet, och att korsdramat satt sina spår kan vi aldrig någonsin komma ifrån. Så vid jag kan se det.
Jag hade tänkt att vi skulle samlas kring påsken. Och jag kommer att läsa en del bibelord, och de är faktiskt hämtade ifrån de olika evangelierna, så att de är inte jag har placerat dem i kronologisk ordning. Alltså jag har samlat bibelord från alla evangelierna och satt ihop dem. Jag läser. Åter ropade Jesus med hög röst och gav upp andan. Och se, då rämnade förlåten i templet i två stycken, uppifrån och ända ned, och jorden skalv och klipporna rämnade. Och gravarna öppnades och många avsomnade heligas kroppar stod upp. De gick ut ur sina gravar och kom efter hans uppståndelse in i den heliga staden och uppenbarade sig för många. Men när hövismannen och de som med honom höll vakt om Jesus såg jordbävningen och det övriga som skedde blev de mycket förskräckta. och sade: förvisso var denne Guds son. Och många kvinnor som hade följt Jesus från Galileen och tjänat honom stod där på avstånd och såg vad som skedde. Och när allt folket, de som hade kommit tillsammans för att se härpå, såg vad som skedde, slog de sig för bröstet och vände hem igen. Men eftersom det var tillredelsedag och judarna icke ville att kropparna skulle bli kvar på korset över sabbaten, det var nämligen en stor sabbatsdag, bad de Pilatus att han skulle låta slå sönder de korsfästas ben och ta bort kropparna. Så kom då krigsmännen och slog sönder den förstes ben och sedan den andres som var korsfäst med honom. När de därefter kom till Jesus och såg honom redan vara död, slog de inte sönder hans ben. Men en av krigsmännen stack upp hans sida med spjut. Och strax kom därifrån ut både blod och vatten. Och den som har sett detta, han har vittnat om detta, så att också ni ska tro. Och hans vittnesbörd är sant, och han vet att han talar sanning. Ty detta skedde för att skriftens ord skulle fullbordas: inte ett ben ska sönderslås på honom. Och åter ett annat skriftens ord lyder så: de ska se upp till honom som de har stungit. Ja, påsken är ju både judendomens och kristendomens viktigaste högtid. Det är själva påsken som ligger till grund för de här båda religionerna. Och för oss kristna så står ju påsken för lidande, men det står också för glädje och befrielse. Lidandet då i form av Jesu död på korset, men samtidigt då glädjen i form av hans uppståndelse ifrån det döda. Visserligen var det de som med glädje gnuggade sina händer när de såg Jesus andas ut sin sista suck. Äntligen var de kvitt honom. Han hade verkligen varit ett irritationsmoment för dem under en längre tid. Så pass att de hade upplevt sin verksamhet hotad på grund av hans närvaro. Och jag tänker givetvis på den religiösa elit som höll folket i järngrepp, det vill säga fariseerna. Enligt dem hade Jesus varit ett allvarligt hot mot Guds verk, eftersom han har haft fräckheten att utge sig för att vara Guds son. Och det här var ju den värsta tänkbara av alla hädelser. Och en sån händelse kunde ju inte annat än att straffas med döden. Och säkert får de här händelserna då som äger rum i samband med Jesu död, får de att börja fundera över om de inte ändå har begått ett misstag. För först så kommer ett mörker över jorden och därefter så kommer ett jordskalv som får klipporna att rämna. Likaså så börjar det plötsligt synas en massa människor runt om i stan. Människor som har varit döda en längre tid men som nu har stått upp från de döda. Och inte nog med det, det här decimeters tjocka förlåten i templet, den går också mitt i tu. Så tala om mäktiga tecken som sker där i samband med Jesu död. Och säkert så är det många som vid åsyn av allt det här instämmer då med den här hövismannens vittnesbörd. Helt säkert måste denne man ha varit Guds son. Och i sorg och gripenhet slår de sig för sina bröst när det går upp för dem vem de egentligen har korsfäst. För Jesu lärjungar och andra sympatisörer så handlar det givetvis endast om sorg när de ser sin mästare ge upp andan. För dem så är det som om proppen har dragits ut när det gäller deras tro och överhuvudtaget när det gäller hela deras existens. Det hela är så overkligt. Och i en dimma har de betraktat det drama som inom loppet bara av ett ögonblick har spelats upp inför deras och hela världshistoriens ögon. Och de kan knappt tro att det är sant. Hur hade detta kunnat få ske och hur hade de överhuvudtaget kunnat låta det få ske? Ja, de är fullständigt bedövade. Naturligtvis blir också de här efterföljande manifestationerna som jag nämnde, naturligtvis blir det också ett tecken för dem. Men det är ju endast en bekräftelse på det som de redan känner till. Nämligen att Jesus, han var verkligen Guds enfödde son. Och han var verkligen Guds messias. Och på order från Pilatus krossas soldaterna de korsfästas ben för att de ska dö snabbare. För man vill ju inte ha dem hängande där över påsken. Men när de kommer till Jesus så ser de att han redan är död och De bryr sig därför inte om att krossa hans ben. Det finns ju de som menar att Jesus endast var skendöd och att han vaknade till liv efter att man hade lyft ner honom från korset. Men vi kan vara säkra på att de soldater som undersökte Jesus, vi kan vara säkra på att de hade stor erfarenhet på det här området. Det var inte första gången som de hade konfronterats med döda människor. Och de skulle aldrig låta sig luras på den punkten. Men för att vara på den säkra sidan så är det ändå någon som tar och sticker sitt spjut i Jesus sida. Och då händer någonting. Jo, för att istället för att det forsar ut blod ur hans buk så forsar det genast ut vatten istället. Och det här är ett medicinskt fenomen som bekräftar att Jesus verkligen är död. Jag läser ytterligare ett bibelsammanhang. Men Josef från Arimataja, som var en Jesu lärjunge fastän i hemlighet av fruktan för judarna, kom därefter och bad Pilatus att få ta Jesu kropp. Då förundrade sig Pilatus över att Jesus redan skulle vara död, och han kallade till sig hövitsmannen och frågade honom om det var länge sedan han hade dött. Och när han av hövitsmannen hade fått veta hur det var, så skänkte han åt Josef Jesu döda kropp. Då gick han, alltså Josef, och tog Jesu kropp. Och jämväl Nikodemus kom dit, han som första gången hade besökt honom om natten. Denne förde med sig en blandning av myrra och aloe vid pass 100 skålpund. Och de tog Jesu kropp och omlindade den med linnebindlar och la dit de välluktande kryddorna så som judarna hade försed att tillreda en begravning. Men invid det ställe där han hade blivit korsfäst var en örtagård, och i örtagården fanns en ny grav som ännu ingen hade varit lagd i. Där la de nu Jesus eftersom det var judarnas tillredelsedag och graven den låg nära. Följande dag, som var dagen efter tillredelsedagen, församlade sig över till prästerna och fariseerna och gick till Pilatus. Och de sa: Herre, vi har dragit oss till minnes att den där villoläraren sa, medan han ännu levde, att efter 3 dagar ska jag uppstå. Bjud för den skull att man skyddar graven in till 3:e dagen så att hans lärjungar inte kan komma och stjäla bort honom. Och sedan säger jag till folket att han har uppstått från de döda. Då blir den sista villfarelsen värre än den första. Pilatus svarade dem: Där har ni vakt. Gå nu och skydda graven så gott ni kan. Och de gick och skyddade graven i det att de inte endast satt ut vakten utan också förseglade stenen. Brottslingar brukade aldrig få en hedlig begravning på den här tiden, utan de hamnade istället oftast på soptippen där de föll offer för alla de herrelösa hundar som drev omkring. Det var också det öde som väntade Jesus, eftersom ingen av hans anhängare trodde att vågat gå till Pilatus för att be om hans kropp. Men en av Stora rådets medlemmar som i hemlighet kommer till tro på Jesus beger sig dock till Pilatus, och han lyckas också få tillåtelse att ta hand om Jesu kropp för att ombesörja att den blir ordentligt begravd. Och tillsammans med Nikodemus, en annan av rådets medlemmar, smörjer han Jesus med välluktande kryddor och sveper in honom i linnebindlar, precis som brukligt är. Under överseende av några av Jesu kvinnliga efterföljare så placerar de Jesus i Josef av Arimatajas egen klippgrav. När fariseerna hämtar sig efter gårdagens märkliga händelse så samlas man för att diskutera vad man behöver göra härnäst. Och man kommer fram till att det är av största vikt att det så fort som möjligt placeras ut vakter vid Jesu grav. Man inser nämligen att Jesu eget tal, nämligen när han sa att han skulle komma att uppstå från de döda, att om det verkligen sker, att Jesu kropp alltså försvinner, så kommer det få ödesdigra konsekvenser. Och det här kan då ske genom att lärjungarna kommer på tanken att de ska stjäla hans kropp ifrån graven. Och efter en förfrågan hos Pilatus så ställer denne då ett antal vakter till deras förfogande. Naturligtvis så kontrollerar de vid sin ankomst till graven att Jesus verkligen ligger kvar. Därefter så förseglar de gravkammaren. Jag läser ytterligare några bibelord. Och när sabbaten var förbi köpte Maria från Magdala och det Maria som var Jakobs moder och Salome välluktande kryddor för att sedan gå stad och smörja honom. Och tidigt på morgonen på första veckodagen kom de till graven redan vid soluppgången och de sa till varandra: vem skall åt oss vältra bort stenen från ingången till graven? Men när de såg upp fick de se att stenen redan var bortvältrad. Den var nämligen mycket stor. Och när de hade kommit in i graven fick de se en ung man sitta där på högra sidan, klädd i en vit fotsed klädnad, och de blev förskräckta. Men han sa till dem: var icke förskräckta. Ni söker Jesus från Nazaret, den korsfäste. Han är icke här. Han är uppstånden. Kom ihåg vad han talade till er medan han ännu var i Galileen. Hur han sa: människosonen måste bli överlämnad i syndiga människors händer och bli korsfäst, men på tredje dagen ska han uppstå igen. Men gå nu bort och säg till hans lärjungar och särskilt till Petrus: han ska gå före er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt. Då kom de ihåg hans ord och de gick med hast bort från graven under fruktan och med stor glädje och skyndade iväg för att omtala det för hans lärjungar. Ungefär samtidigt så är det tre kvinnor som är på väg till graven för att smörja den döde Jesus med välluktande oljor. Dels är det Maria från Magdala och Maria lärjungen Jakobs mamma. Men även en kvinna som heter Salome. På vägen dit går man och småpratar och gråter en skvätt över gårdagens händelser. Och deras stora frågeställning just nu är hur de ska lyckas flytta bort den här stora stenen som de kvällen innan har sett placeras framför gravingången. Det råder ett sällsamt lugn i örtagården. Men döm av deras förvåning när de vid sin ankomst till graven ser att den stora stenen är bortvältrad och även ser ett helt gäng romerska vaktposter ligga helt utslagna på marken. Vad är det som har hänt? Om nyfiken är så kan de inte låta bli att kliva in i graven för att se om Jesus finns kvar där. Och givetvis så blir de djupt chockade av den syn som möter dem. Inte nog med att Jesus är spårlöst försvunnen. I graven sitter en ung man i skinande dräkt. De förstår att det måste vara en ängel. Genast tar ängeln till orda och uppmanar dem att inte vara rädda och bekräftar därefter att Jesus är uppstånden ifrån de döda. Och med ens så kommer kvinnorna ihåg att Jesus under sin tid tillsammans med dem faktiskt sa att han skulle komma att uppstå från de döda. Och på ängelns uppmaning så ber de sig genast tillbaka in i staden för att berätta för Petrus och de andra lärjungarna om vad de har varit med om. Jag läser vidare. Men under det att de var på vägen kom några av väktarna till staden och underrättade översteprästerna om allt det som hade hänt. Då församlade sig dessa jämte de äldste och sedan de hade fattat sitt beslut gav de en ganska stor summa pengar åt krigsmännen. Och de sa: så här ska ni säga, hans lärjungar kom om natten och stal bort honom medan vi sov. Och om saken kommer för landshövdingens öron så ska vi ställa honom till fred så se till att ni kan vara utan bekymmer. Och de tog emot pengarna och gjorde så som han hade lärt dem. Och talet utspriddes bland judarna och är gängse bland dem ännu i denna dag. Även några vakterna efter att de har kvicknat till beger sig in i stan för att rapportera till översteprästerna om vad som har hänt. Och fariseerna håller nästan på att gå upp i limningen när de nås av beskedet att Jesus försvunnit ur graven. Mitt framför ögonen på den romerska vaktstyrkan. Hur kunde det gå till egentligen? Genast sammankallar man på nytt de äldste för ett rådslag. Och man bestämmer sig för att muta vakterna till att säga att lärjungarna har rövat bort Jesus under natten. Allt för att undergräva det faktum att Jesus faktiskt har uppstått ifrån de döda. Jag läser ytterligare några bibelord. Då begav sig Petrus och den andra lärjungen på väg till graven. Och de sprang båda på samma gång. Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Och när han lutade sig dit in såg han linnebindlarna ligga där. Dock så gick han inte in. Sedan efter honom kom också Simon Petrus dit. Han gick in i graven och fick då se hur bindlarna låg där. Och också hur duken som hade varit höjd över hans huvud inte låg tillsammans med bindlarna utan för sig själv på ett särskilt ställe hopvecklad. Då gick också den andra lärjungen dit in, han som först hade kommit till graven, och han såg och trodde. De hade nämligen ännu inte förstått skriftens ord att han skulle uppstå från de döda. Och lärjungarna gick så hem till sitt igen. Så fort Petrus och Johannes får höra kvinnornas märkliga berättelse så beger de sig genast springande mot graven. Och Johannes är den som först kommer fram och han lutar sig försiktigt in i graven utan att gå in. Det tar en stund innan hans ögon kan urskilja något in i kryptans mörker och han tycker sig inte kunna se kroppen någonstans. När Petrus anländer efter en liten stund går han genast in i graven medan Johannes stannar kvar utanför. In i graven ligger endast linnebindlarna och svepeduken kvar där. Och av Jesus syns inget spår. Även Johannes går in i gravkammaren och de förundras båda av det de ser. Och trots att de ännu inte riktigt har förstått vad som har hänt så känner de sig fullständigt övertygade om att Jesus verkligen har uppstått ifrån de döda. Och med dessa synintryck på näthinnan beger de sig båda hemåt. Jag läser några ytterligare bibelord till avslutning. Men Maria stod och grät utanför graven. Och under det att hon grät lutade hon sig in i graven. Och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat. Den ena vid huvudets plats, den andra vid fötterna. Och de sa till henne, kvinna, varför gråter du? Hon svarade dem, de har tagit bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. Vid det hon sa detta vände hon sig om och fick se Jesus stå där, men hon visste inte att det var Jesus. Jesus sa till henne, kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var örtagårdsmästaren och svarade honom, herre, om det är du som har burit bort honom så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne, Maria. Då vände hon sig om och sa till honom på hebreiska, Rabboni, det betyder mästare. Jesus sa till henne, rör inte vid mig. Jag har ännu inte farit upp till fadern, men gå till mina bröder och säg till dem att jag far upp till min fader och er far, till min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då och omtalade för lärjungarna att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Lite senare på dagen så beger sig Maria från Magdala på nytt till graven. Hon har inte kunnat släppa tanken på att Jesus är försvunnen. Gråtande står hon utanför gravöppningen och när hon tittar in i graven får hon se två änglar sitta på samma plats som Jesu kropp legat tidigare. De tar till orda och säger, kvinna, varför gråter du? De har ju tagit Jesus härifrån och jag har ingen aning om vad han är nu. Och i nästa stund så erfar hon att någon står bakom henne och när hon vänder sig om så ser hon en man som hon misstänker vara trädgårdens trädgårdsmästare. Kvinna, varför gråter du och vem söker du? Om det är min herre som har flyttat Jesus härifrån så säg mig var ni har lagt honom så att jag kan hämta honom tillbaka hit. Främlingen tar på nytt till orda och säger, Maria, i samma ögonblick så ser hon vem det är. Det är ju hennes käre mästare Jesus. Och när hon sträcker sig framåt för att röra vid honom till säger han henne att inte röra vid honom eftersom han ännu inte har fått sin uppståndelsekropp. Och han beordrar henne därefter att bege sig till lärjungarna och berätta vad hon har sett och Maria gör som hon har blivit tillsagd. Och trots att lärjungarna till en början inte kan ta till sig hennes berättelse så dröjer inte länge förrän de själva är helt övertygade om att Jesus verkligen är uppstånden och lever. Och strax kommer han att visa sig för dem alla och det kommer att bli en fullständigt revolutionerande upplevelse för dem. Därför Jesus, han är sannligen uppstånden ifrån de döda. Han lever. Det behöver vi aldrig, du och jag, någonsin betvivla. Jesus lever och han vill leva i dig och mig. Gud välsigne oss var och en att ta emot påskens budskap och glädjas och vara tacksamma över att Jesus dog för våra synders skull, att Gud uppväckte honom ifrån de döda och att Jesus idag sitter på Faderns högra sida och ber för oss var och en. Gud välsigne oss. I Jesu namn. Amen.
Jag ska avsluta med att sjunga sången Ingen har älskat som han och även det en påsksång. Och jag vill även ta tillfället i akt att önska dig Guds välsignelse och Guds frid. Vi får förtrösta på Herren och lita på att han har allt i sin hand. Ingen har visat sån kärlek som han när han hängdes upp på träkorsets stam. Och vilken kärlek, han bar vår smärlek och han också en evig seger vann. Det var för människans räddning han dog och hennes synder på sig själv han tog. Offrade livet som det stod skrivet, men inte ens hans egna något förstod. För trots fagra löften de övergav honom när romerska vakten till trädgården kom. Och med en kyss så fullbordade Judas sitt svek. Petrus gav sen mästaren kalla handen när han sa att han ej kände den mannen. En bitter påminnelse om att tron ej är någon lek. Endast en handfull av vänner fanns med när han på korsets trä för vår skull led. Och i sitt hjärta bar han vår smärta för att mellan människa och Gud stifta fred. Tack vare hans död fick vi möjlighet att kunna leva i all evighet. Han är oss nära och kan oss bära då vi befinner oss i svårighet. För ingen kan någonsin älska som han gör när han på korset för dig och för mig dör. Hans gränslösa kärlek är tillgänglig för oss här. Ta emot kärleken som han vill ge dig. Trot eller ej, men han står strax bredvid dig. Kan du förstå att han älskar dig just som du är? Nej, ingen kan någonsin älska som han gör när han på korset för dig och för mig dör. Hans gränslösa kärlek är tillgänglig för oss här. Ta emot kärleken som han vill ge dig. Trot eller ej, men han står strax bredvid dig. Kan du förstå att han älskar dig just som du är? Ta emot kärleken som han vill ge dig. Trot eller ej, men han står strax bredvid dig. Kan du förstå att han älskar dig just som du är? Ja, kan du förstå att han älskar dig just som du är?